Då säger vi äntligen hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det har hunnit bli tisdag den 12 mars, tidig förmiddag, och för en gångs skull så får vi faktiskt vara ganska nöjda med att livspussel och logistik inte fick ihop ett måndagsavsnitt, för det betyder att vi ungefär 3 minuter innan vi tryckte på räck här fick den nyhet som jag tror glädjer väldigt många i Liverpool-leden, nämligen att Michael Edwards i alla fall är Paul Joyce-ad som ny chef. Alltså, vad ska vi kalla det? Men chief operation av all jävla fotbollsverksamhet i Liverpool. Mer information lär väl följa, men det passar ju perfekt att vi såklart sätter några ord på detta tillsammans med kölvattnet av den otroliga seriefinal vi hade på Anfield i söndags. Och dessutom så väntar det ju, förutom returmöte mot Sparta Prag, som vi nog kan ta lite med vänsterfoten, så är det ju även FA Cup kvartsfinal på söndag mot Manchester United. Så det är fullmatat det som väntar. Och som vanligt så slår jag mig ner tillsammans med min vapendragare från Borås, Daniel Forsell. Och ni bara sätter er till rätta och förbereder er för ett nytt avsnitt av LFC-podden. Ja, men det ska ni såklart göra, och som sagt, den logistik-livspussel, ibland går det bara inte, men ibland så får man då ändå något litet symboliskt som visar att det kanske inte var helt åt helvete att vi inte var så snabba på hanen den här gången.
Nej, men så är det verkligen. Jag kan ju utan att gå in på detaljer avslöja att om folk tycker att det var kort tid sedan vi mötte City, så har jag haft en lång jävla måndag med väckning på natten och matförgiftning och hela familjen helt däckade. Så att sitta här tisdag och både känna sig lite bättre och dels få den nyheten, då känner man fan att livet är på gång igen. Man tyckte ju det i, alltså City-matchen var ju, som du nämnde här, den var ju helt, helt otrolig ur liksom det fotboll mässiga underhållningen, och så men också detta nu då, så att nej, nu börjar livet verkligen kliva åt rätt håll igen, känner jag här.
Ja, men det låter bra. Så vi ursäktar lite. Du är i en situation där hela familjen har legat nerklubbad. Fortsatt en hel familj runt dig hemma. Jag har 3 personer som står och bankar någon form av badrumsrenovering i huset. Så det, men vi är ju män av folket, så vi skrider till verket. Vi ska se till att den här podden ändå levereras. Men vi kan väl bara brasklappa då lite förbehåll, för att det kanske, vem vet, dyker upp något litet borrande i bakgrunden, någon unge som skriker till slut på en macka efter att man har tömt magen rejält och sådär. Men så är det, och det får ju folk bara acceptera helt enkelt.
Ja, men exakt, något litet bunkande eller någonting, antingen från Borås eller bara. Det kan mycket väl hända, så det får man får sitta liksom lite på helspänn så här med lurarna och bara vara beredd på att det kommer en duns liksom rätt in i skallen på en.
Och sen får man själv då tolka om den där dunsen var liksom, var det något badrumsskåp som sattes upp på väggen, eller var det den som har skickat ner en unge på trappan? Alltså, vi avslöjar inte mer, men vi bara flaggar.
Nej, exakt.
Vi flaggar lite för
att det är quiz, det är poll på Twitter sen efteråt och se vad det var. Nej, men det ska vi nog lösa. Vi har ju märkt förr att det brukar och bli rätt så bra än då här, även om man själv ibland tycker att det händer mycket saker typ utanför och sådär, så brukar det gå bra in i mikrofonerna här ändå. Och nej, vad fasen, vi ska väl kunna landa i något fint. Fan, ska vi börja lite med, i och med att det blev så jäkla färskt, ska vi börja lite med Edwards heller? Det var ju liksom, det var ju verkligen så här, det var ju, jag skulle ju precis ringa upp dig och så plinga Joycen till liksom på Twitter, och så var det ja, man får väl säga att det är klart, eller? När man blir Paul Joyce-ad som du uttryckte det, så är man väl, det kan väl inte bli mycket närmare klart i alla fall.
Nej, och det utgår vi väl ifrån. Det kom ju ganska tydliga indikationer på att det här var på väg under fredagskvällen där David Ornstein var väl ute, Fabrizio Romano kör sin copy-paste-journalistik och var man direkt med i båten också. Men att få då tisdagsavslöjandet här med Paul Joyce bekräftelse, och det har väl inte varit en hemlighet att diskussioner har förts med FSG. Och att han både varit på plats i Boston, att intresset är väldigt starkt och genuint från Liverpool, och att av allt vad det verkar, och nu får vi väl se hur det fördelas vad gäller titlar, ansvar och kanske, om vi säger fördjupat verksamhetsinsikt vad gäller här, för det verkar väl som att Michael Edwards står så högt i kurs borta hos FSG att det kanske inte bara kommer att handla om, även om det finns ett ytterst ansvar i fotbollsverksamheten kopplat till Liverpool, men att det även finns ett större ansvarsområde in i FSG, och att man kanske till och med i någon av alla de form av knoppningar eller tillknoppningar som finns vad gäller olika ägarbolag även kommer att delge honom någon form av procentdel i hela det konsortiet som finns kopplat till all sportverksamhet som FSG på något sätt överser.
Ja, men precis, för det verkar väl vara så att det är ju snällt sagt, eller vad man ska kalla det, att han bara skulle stå högt i kurs. Det verkar ju vara läge att göra precis vad som helst egentligen för att få in honom. Och jag menar särskilt i det, alltså det är extra mycket kan jag tänka mig ur den situationen vi befinner oss i med Klopp och så vidare, att det är såklart, de vill ju kunna bygga vidare på någonting av det som har funnits. Nu har ju inte han varit här precis det sista, men det är ju ändå såklart en stor del i hela det här liksom Klopp-eran som vi har haft också, och att då kunna, att han kan ta vid där Klopp på något sätt slutar efter den här säsongen då, det kommer väl att kunna, vad ska man kalla det, alltså man kan bibehålla liksom det man någonstans redan har byggt upp för framförallt för FSG skull då, och kunna känna den känslan. Det är klart att Där sitter ju han i en förhandlingsposition som inte är helt fyskam heller, så det kan nog vara, det kan nog både vara bra med nollor på kontraktet och så lite procentandelar på olika ställen också, precis som du är inne på.
Det blir ju, och det känns egentligen som fel forum att problematisera något kring, framförallt kring Jürgen Klopp, men ledningen i Liverpool och vad man har gjort. Men det verkar väl egentligen inte ha varit en hemlighet att han kände att Klopp tillsammans med ledarstaben, där Pep Linders framförallt fick en mer framskjuten position även vad gällde rekrytering av spelare. Det var först en Diogo Jota som hämtades, det var en Luis Diaz som kom det januarifönstret ungefär i samband med Michael Edwards aviserade att han skulle lämna, och det kändes som att vi gjorde ju en förändring. Nu slog det ju delvis väldigt rätt ut, och det kanske är summan eller någonstans resultatet av det som gjordes då som skulle mycket väl kunna leda till något väldigt stort den här våren. Men vi hade ju en situation där Edwards nog kände att han inte längre hade dels vetorätt eller trumf på hand vad gällde hur den här fotbollsklubben skulle byggas. Julian Ward slussades in lite i bakgrunden till honom och kände ju ganska snabbt också att han inte kanske hade det mandat han ville, utan att det blev ganska styrt ner till Klopp och ledarteamet. Så alltså samtidigt som det är väldigt mycket att vi går tillbaka till en väg som har varit delvis vinnande i den kombinationen med Klopp och ledarteamet som har varit där, så är det ju ganska mycket också, skulle jag ändå säga, någon form av skiljeväg där vi går tillbaka till en annan väg och väljer nu Michael Edwards-vägen, där vi kanske för 2-3 år sedan, och det hade ju såklart aldrig gått, det hade ju varit ett supporteruppror och det var säkert rätt beslut där och då, men att Klopp fick väldigt, väldigt mycket mandat som han inte inledningsvis hade haft. Så vi går ju ändå tillbaka till något annat, även om det är en person som på många sätt och vis vet vad det är som har byggt framgången i Liverpool de senaste 8-9 åren.
Ja, men verkligen, och det kommer väl bara tiden få utvisa huruvida den ena eller den andra vägen från början skulle varit rätt. Nu är vi ju nöjda med den väg vi sitter på. Det kommer väl framförallt vara, alltså jag tror att det som man blir mest glad över är ju att du får in någon som liksom kommer vilja fortsätta sätta den prägen han ville satt redan då, och att du med en ny tränare, oavsett vilket namn det till slut kommer bli, kommer ha någon som ändå kan liksom de här bitarna i klubben och kan bygga vidare på det utifrån sätt att en ny tränare ska komma in och liksom, för en ny tränare kommer ju inte ha, som du pratar om här lite, Klopp har ju skapat sig liksom, han har jobbat sig till ett förtroende och ett mandat som kanske inte jättemånga andra fotbollstränare egentligen har i den här typen av stora klubbar, och grejen att det kommer du inte komma in med som ny tränare, utan då framförallt inte om du inte liksom kommer in som en av de allra mest beprövade och bevisade sen tidigare, utan då är det väl, känner jag i alla fall, en otrolig trygghet att ha någon, alltså som inte bara någon som är liksom har varit duktig i fotbollen i sig, utan att verkligen ha varit i Liverpool också, för att bara ha varit duktig någon annanstans, det har ju vi sett förr, att det är ju inte alltid ett bevis på att det kommer vara rätta vägen framåt för klubben, utan här känns det väl ändå som att det är, alltså för FSGs skull och liksom för klubbens skull, en väldigt stor och bra pusselbit. Det är liksom som att du är sista pusselbiten i liksom den här i kanten, så att nu kan du bara börja jobba inåt liksom för att förfina allt. Sen får man väl se huruvida, alltså det känns ju också som han kommer ju få en extremt stor roll, lite som du var inne på här i introt redan, alltså man vet ju knappt ens vad tjänsten ska innebära än, och det känns ju som att han kommer ha någon sorts alltså övergripande ansvar. Det är typ den man trodde att Damien Comolli skulle ha en gång i tiden. Du vet, han var director of football typ. Man bara sa, okej, han har bara sköter hela fotbollsverksamheten. Men nu börjar det ju nästan kännas som att Edwards ska ha någon typ av övergripande ansvar liksom. Och det är väl inte alls dumt så länge man känner att hans sätt att jobba på ett bra sätt.
Nej, men så ska det vara. Jag läser bara från The Guardian som är, ja, de har väl varit en av de första här som ändå har kokat ihop någon längre artikel på det i alla fall. Och då, det de antyder, det man pratar om, det är ju alltså en head of football operations. Så då är du är ju ytterst ansvarig för allt vad gäller fotbollsverksamheten. Och sen så är ju snarare tanken att Michael Edwards i sin tur ska kanske anställa den där då, den gamla Damien Comolli-typen som i detta fallet av väldigt mycket att döma ser ut att bli Bournemouths tekniska direktör. Richard Hughes blev väl bekräftat också bara för en dryg vecka sedan att han kommer lämna Bournemouth i alla fall till sommaren, och att han då kliver in som, ja, men snarare den här typen av sportchef. Så han kanske kommer vara mer hands-on tillsammans med en ledare, eller ja, men det blir ju en ny ledarbesättning i att formera laget, och så är det väl snarare att de får ansvaret att formera laget, truppbygget, utifrån de parametrarna som Michael Edwards snarare sätter upp då kring, ja, men strukturer, allt vad gäller både ålders- och lönestrukturer och vilken typ av fotbollsspelare, vilken typ av fotboll vill vi spela. Han kommer ju sitta med på de övergripande ansvarsområdena. Sen kommer det vara andra personer med, kanske om det så blir fallet, Richard Hughes då i spetsen, som snarare är de som ska implementera detta, som ska göra verklighet av det ramverk som Michael Edwards kommer ta fram.
Ja, men precis, och det är väl det som, det kommer väl utkristallisera sig här lite under sommaren, men det kommer ju bli ju extremt spännande att se vad det blir av det liksom. Och det känns väl som att det är en liksom en glad nyhet i hela Liverpool-lägret. Det är nog många som har sett fram emot det här ända sedan det började sippras om det liksom, och man kände ju att det var en, alltså nu har det ju gått som det har gått ändå så att säga. Det verkar ju ha löst sig till slut, men det var ju en tuff stöt mot den liksom när Edwards försvann, och man kände att det var, ja, men lite som du var inne på, det någonting däremellan, om det nu beror på att Klopp och Pep Linders fick för mycket ansvar eller om det är någonting annat. Det enda som vi kan se som negativt är väl att när han kommer tillbaka så kommer det fortfarande inte vara någon av dem. Det kommer inte komma några böcker på det riktigt än, utan vi får vänta några år både på Edwards eller Klopps böcker här gällande hela situationen. Men nej, det är väl en glad nyhet så långt i alla fall, och så får vi se lite vad vi får väl återkomma helt enkelt till vad det precis hur det kommer att byggas upp här.
Ja, men så är det ju absolut. Och jag tycker väl bara så med allt vad man i alla fall genom åren ibland och i vissa frågor har riktat kritik mot FSG, och det kan man väl absolut fortsatt få göra, men faller dessa pusselbitar på plats och det är med en då återvändande Michael Edwards, en sportchef i, och det är ju alltid jättesvårt att sitta som om någonstans supporter och lekman och försöka bedöma kunskapsnivån hos en sportchef, men alla, om man säger, i branschen håller ju denna Richard Hughes från Bournemouth också som en av de absolut bästa, och jag har ju ändå vågat ta klivet till en, ja men först, vem var det först där? Det var Gary O'Neill först, och sen går de in på, trots ganska så okej resultat, så vågar man gå vägen mot Andoni Iraola för att spela en ny typ, en helt ny typ av fotboll, och egentligen med ett ganska på pappret begränsat spelarmaterial i alla fall, förflytta det lagets, ja men i alla fall sätt att spela, upplevelsen kring klubben till en annan nivå. Sen har de absolut kämpat med vissa resultat på senare tid och sådär, och det är ju något annat, men det är ju samtidigt två personer då i fotbollsvärlden som hålls extremt, och att vara i en situation en vår där vi tappar, ja men den talisman, den ledstjärna som varenda Liverpool-supporter har hängt upp sig på och hela sitt supporterskap på i 9 år med Jürgen Klopp, och att det någonstans ändå kom delvis från, ja men från ingenstans, att Liverpool så snabbt kan eventuellt må så här bra vad gäller förutsättningarna som finns i alla fall. Det är ju, ja men det är ju hatt av till FSG, och står vi i en situation där de om 2-3 månader dessutom presenterar vad vi alla supportrar då hoppas är en Xabi Alonso, eller åtminstone, och där, alltså, det kan ju bara framtiden utvisa vem som är den rätta efterträdaren, men en spelare som, eller en tränare som vi alla känner en, alltså, buzz kring, då är det ju faktiskt en helt sinnessjukt vård de gör med att tillträda nu en ny head of football, en ny sportchef och en ny tränare, och sätta hela fotbollsverksamheten. Vi har trots allt en konkurrent, eller tidigare i alla fall ärkerival, som vi dessutom går upp mot på söndag i Manchester United, som har famlat med allt det här i 10 år sedan de lät eller tackade av en Sir Alex. Så om Liverpool befinner sig på en så här välmående nivå så här snabbt efter, då måste vi verkligen vara tydliga med berömmet till FSG i den här processen.
Ja, och så är det ju verkligen, som du är inne på. Det finns väl ingen större risk för en klubb än att liksom tappa sin stora ledstjärna liksom. Alltså, Jürgen Klopp är ju för oss nu vad Sir Alex var för United-fansen då, vad liksom en Arsene Wenger var. Alltså, det är ju inte, jag tror inte man kan sätta nog med fokus på liksom hur viktigt det är att man få den successionen på rätt sätt, men också hur jäkla svårt det är att få det. Det är väldigt lätt att bara säga att så här, ja, det ska komma in någon som ska vara liknande eller som ska spela samma fotboll. Men jag menar, det går inte heller att titta bara på tränare i det läget, utan att få in till exempel, som du säger, Alonso och Edwards här, och du har liksom hela klubben, hela fanskaran, allt från de som jobbar i klubben och så vidare. Alla kommer ju vara på samma ruta igen liksom. Det är ju det som annars är ett stort problem, tycker jag, när man kanske hamnar i det läget. Så ska vi ha in en ny tränare, och så tycker redan hälften från början att det är lite tveksamt, och så börjar resultaten inte gå åt rätt håll och så vidare, så börjar det liksom uppstå sprickor och sådär. Och det, jag menar, gör det hos supporter, så är det klart att det även gör det inom grupperna. Jag menar, kolla på ett United, som du är inne på, kolla på ett Chelsea. Jag menar, hur många det är som liksom, där man märker på något sätt att omklädningsrummet och tränarstaben jobbar för två nästan helt olika saker på något sätt. Och nej, det hade verkligen varit hatten av till dem om de lyckas med detta. Och jag tror ändå att Edwards i det här och hela det bygget som han i så fall vill göra, det är nästan en ännu större roll för det hela, alltså för helheten, just för att han kommer ifrån någonting där han också kan ta med sig så mycket av vad det är som har byggt det här Liverpool och hela klubbs Liverpool. Men sen såklart också så är det ju tränaren som är mångt och mycket ansiktet utåt, och man har ju inte heller, alltså man vill inte heller hamna i någon karusell där liksom han vill åt ett håll och sen så behöver du 8 nya tränare för att kunna hitta den vägen. Det, om man tar Chelsea som exempel, är det ett bra exempel på en klubb där det inte alls fungerar, och man märker att hur mycket pengar du än kan kasta in på nya spelare och sånt, så är det så mycket annat bakomliggande som är viktigare egentligen för att få ihop gruppen. Och där känns det ju verkligen som att vi är på rätt väg, och hade man sagt det liksom när man fick beskedet att Klopp skulle gå, så är väl det här, nej men det är väl den absolut bästa lösningen som man i alla fall skulle kunna ens fantisera ihop själv. För jag menar, man det är klart att man är orolig för vad som ska komma efter en Jürgen Klopp och när hela staben försvinner, men att kunna bibehålla någon sorts kontinuitet i vad som har funnits här innan, det tycker jag i alla fall känns som en otroligt viktig bit i det hela.
Ja, och bara att, alltså faktumet att vi gör allting i rätt ordning, att vi sätter den översta rollen först och han sen rekryterar sportchefen tillsammans, rekryterar de sen tränaren av allt att döma. Du nämner klubbar med Chelsea och United och att hur svårt det är att annars sätta den strukturen och få träff. Och det finns säkert utmaningar ändå och även för Liverpool och framförallt med tanke på vad det är vi ersätter. Men förutsättningar i alla fall, de kunde inte vara bättre och med Michael Edwards dessutom, alltså vi får komma ihåg att han är bara 44 år gammal och kliver in i en sån här ledande roll och med så mycket mandat från FSG i en roll där vi har väl i alla fall tagit steget mot att tränare kan kanske byta klubb lite oftare. De köps loss till höger och vänster dessutom från kontrakt. Vi har ett Manchester United som nu vill lägga vantarna på Dan Ashworth. De har förflutet i Brighton och sedermera Newcastle där han har varit och nu hamnat i någon karantäns limbo egentligen för att han vill vidare. Att vi då kan landa i något som på pappret i alla fall ser ut att kunna vara ett fundament för 10, 15, 20 år framöver. Sen som sagt, fotbollsvärlden är vad den är och den är sannoliken föränderlig. Men utgångsläget i alla fall för Liverpool, det kunde inte varit bättre. Så glada, härliga, underbara tisdagsnyheter. Och med det så ska vi väl gå tillbaka till Anfield och söndags eftermiddagen mot Manchester City. Man brukar prata om matcher ibland med två ansikten, Danne. Då kanske man brukar referera till halvtidsvilor som eventuellt kan vara brytpunkter eller röda kort eller något annat. Men här var det en match med två ansikten där det ena ansiktet visade sig i ungefär 10 minuter. Då kände man att Manchester City kan mycket väl mörda oss och vinna med 3-4-0 här. Men de resterande 80 som blev ungefär 90 med tanke på 10 minuters tillägg i slutet av matchen. Det är ta mig fan bland det bättre jag sett Liverpool prestera.
Ja, men precis så är det ju som du säger. Man satt ju de första 10-15 där och kände att shit också, det här kommer inte funka. Man var väl, det finns väl en viss oro, inte en skeptisk skulle jag inte säga, för att man vet ju vad de här spelarna ändå kan prestera. Men det är ju såklart att när man ser att Kwanzaa ska möta Haaland och så vidare så infinner det sig ändå en viss oro. Man vet ändå vad det här City-laget kan prestera och hur starka de är. Men det är som sagt 10 minuter i början där de skapar några lägen. Man känner framförallt att de sköljer över oss något enormt. Alltså att de hela tiden, när man är höga i sin press, och att de hela tiden återerövrar boll och att vi nästan får slå ifrån oss. Men sen byter det ju skepnad, precis som du säger. Och vi är ju, alltså dels skapar vi ju farliga lägen, men jag tycker också att vi kontrollerar deras anfallsspel på ett helt annat sätt. Framförallt om man tänker det de ändå försökte med i fortsättningen av den första halvleken. Sen i andra halvleken så är det ju egentligen vi som helt styr. Och ja, det är ju tyvärr så att 1-1 är underkant för våran del efter allt. Så det, vi har ju skapat ju en del lägen som är helt otroliga, och vi spelar ju en fotboll på så många fötter som är på absolut yppersta nivå. Man pratar om en Rodri liksom som kan sköta det tremanna mittfältet på egen hand, men så har vi våran japan istället som liksom gör en match som är lite out of this world på den positionen liksom. Det är så att man vill hissa tröjan till Anfield-taket nästan när matchen är slut. Och jag menar, det är så många spelare som kommer upp i en så hög nivå, och sen finns det vissa man hade kunnat önska lite mer av, vi kanske avslutsmöjligheterna, men som gör det jäkligt bra i övrigt, som vi säkert kommer komma in på här. Men det är ju en så jäkla cool match på något sätt. Det är så högt tempo, det skapas mycket. Det är en riktigt rolig match för att vara en 1-1 match liksom. Det är ändå sen är det synd att vi inte når hela vägen där, och det finns situationer att diskutera, men till syvende och sist så efter de första 10 så då hade man ju liksom tagit ett 1-1 resultat med för man hade ju betalt dyra pengar för dem.
Det är ju också den plattaste analysen av en fotbollsmatch att göra, men jag tycker att man får gå till från det att vi får startelvorna när vi ändå får dem någonstans yttre förutsättningarna för den här matchen. Hade man tagit 1-1 då, ja det hade man. Det, ingen bör kunna säga något annat i alla fall. När vi ser hur de här två startelvorna ställs upp mot varandra och vem som tar kommandot och styr och ställer ut på den här fotbollsplanen, som sagt efter 10-12 minuter, hade man tagit 1-1 då, Ja, det hade man ju absolut. När det dessutom känns som att matchen kanske börjar neutraliseras lite, att den i alla fall pågår någonstans lika delar på båda planhalvor. Sen att vi ryker på ett sånt pissmål som till stora delar såklart är en intränad och jättebra variant av Manchester City som dessutom får full träff på den med tanke på att Kevin De Bruyne har den leveransen han har i sin högerfot. Då ligger vi under med 1-0 samtidigt också. Hade man tagit 1-1 då, ja det hade man väl då med. Så det finns ju ändå väldigt många och långa stunder då man hade tagit 1-1. Och hur mycket vi ändå vi ska prata om, framförallt den andra halvleken och hur chanser fördelas till höger och vänster, så slutar det också med att en boll studsar via Phil Foden i ribban och Jeremy Doku har ett skott i stolpen. Så alltså 1-1, jag kommer inte kunna fastna i att resultatet eller sitta förbannad över det, och jag tycker det blir fel när man sitter och ser folk på sociala medier som listar upp Luis Diaz missar eller David Nunes offside-löpningar till att hade vi bara gjort det här så hade vi vunnit matchen. Att vi ens har en chans att vinna matchen vill jag nog fokusera på, för det betyder att spelare som Kelle här, som Kwanza, som Bradley, att de har gjort helt otroliga. Att Wataru Endo har gått ut och vunnit mittfältsmatchen så till den milda grad att Kevin De Bruyne bara får plockas av, för han har inget att hämta på den där fotbollsplanen. Alltså det blir skevt om vi ska leta, alltså jag ska inte säga ursinna, men att vi ska leta anledningar till att vi såklart borde vunnit det här. Jag tycker man, vi kan välja att bara hylla den otroliga insatsen, och sen kan vi ta med oss att vi kanske förtjänade att vinna den här matchen på poäng, men använd det snarare till de 10 matcherna som återstår. Använd det som det slutgiltiga beviset på var den här truppbredden befinner sig våren 2024. Att även med 4, 5, 6, 7 potentiella startspelare borta så är vi uppe på en nivå nu där vi kan matcha Manchester City fair and square. För första gången på hela säsongen förlorar de bollinnehavet. Och när det återstår 25-30 minuter av den här matchen, då, på tal om att vara nöjd med 1-1, då är ju Pep Guardiola så satans nöjd med 1-1. För där känner han nog att det här kunde barka helt åt helvete för deras lag.
Ja, och det är väl det som är det enda som du är inne på där. Alltså det, grejen som kan gräma en lite, det är ju att gör man liksom mål på någon av de chanserna, då kommer ju matchen fortsätta och liksom vika åt ett annat håll. Sen är det ju det att man får ju inte glömma heller att mot ett City, du nämner bland annat de två chanserna som Doku och Foden har, eller Foden ser mer kanske av en tillfällighet, men det är ju även, det räcker ju liksom med den typen av studsar för att du också ska kunna hamna i underläge, och möter man ett lag som besitter de kvaliteterna som City ändå gör, när de liksom både försöker kontra och när de tar sig framåt, att vi då kan manövrera ner både en Kevin De Bruyne och en Erling Haaland, då är det precis som du är inne på, då ska vi snarare välja att hylla de spelarna som lyckas och stoppa dem som ingen annan klarar att stoppa liksom, snarare än att titta på att det är några missar här och där liksom.
Nej, och jag tror man måste också ha med sig, hade Louis, nu minns jag inte vad matchklockan exakt står på, men hade Luis Diaz satt ett friläge i 70:e minuten, vi kan vara ganska säkra på att vi hade haft annorlunda sista halvtimmen den vi får på Anfield. Alltså, så det blir också, ja, det hade ju inte avgjort. Däremot så finns det väl en situation i den 99:e minuten som eventuellt hade kunnat avgöra den här matchen, för då tror jag inte att City hade haft tid att replikera. Men vi ska komma till den. Jag tycker bara det var intressant att Jürgen Klopp hade lyssnat på förra avsnittet av LFC-podden och gjorde precis som jag sa, att sätta Joe Gomez som vänsterback mot Phil Foden. Jarrell Kwanza skulle starta om inte Kunate kom till spel. Det var fullträff på backlinjen då, förutom de där 10 minuterna i början.
Ja, men så var det ju, och det var ju verkligen, alltså det är ju inte heller målet som kommer, det är ju ingenting med det att göra, utan det var ju snarare, det är lite, är det inte ofokuserat ska jag inte säga, men det är knappt att vi har nytt ställa upp, det är lite så här som när Trent hittade Origi, men på ett lite snyggare sätt och en lite mer innevad variant än att det bara var en tillfällighet, men det är liksom, de sköter ju sig annars, jag tycker inte de sköter sig dåligt i de 10 minuterna heller på något sätt egentligen, utan det är bara det att då anfaller City så mycket.
Och vi tvingar ju City att ta ganska mycket skott ut, ja, alltså sen hade ju exakt. Det, alltså, och det såg vi bara för en vecka sedan mot United, då kan ju Phil Foden leta upp ett sånt skott i krysset, ja, också, men samtidigt vill vi tvinga dem till att ta någon form av avslut, så får det väl ändå vara med skott 2-3-4 meter utanför straffområdslinjen, och det är ju där de ändå skapar med chanserna, med både De Bruyne, Foden och något. Alvarez kommer väl in i boxen, men väljer väl, ja, han kommer ju inte helt till sin rätta, och det är någon sådär lite sista minuten brytning Van Dijk på någon boll Haaland har inne i straffområdet, ja, och så vidare, men i övrigt så gör vi ju det bra. Det var ju snarare bara att de sköljde över oss och man kände att oj, det är inte säkert att vi kommer att förlåna så mycket boll här.
Nej, exakt. Och man märkte att ytorna fanns, alltså för en Alvarez till exempel. Han hade väl två lägen eller någonting där han kommer liksom lite från vänsterkanten, och alltså mot vissa lag så kan vi ju vara lite mer, det var lite mer förlåtande liksom att släppa någon yta, och det är det ju inte riktigt här, och här behöver vi samtidigt släppa vissa ytor för att kunna hålla varandra spelare som de liksom försökte skölja över med där till en början, och då blir det ju naturligt så att det blir några stycken som får lite mer yta, och de är så pass skickliga att då letar de upp lägen. Men sen Kalle gör ju några riktigt bra räddningar, men det är ju ändå ingen så här, ja, men som du är inne på det, det är lite skott utifrån, det är ingen sån här supersvettig räddning i det läget, inga frilägen och sådär, så jag tycker ändå att vi sköter oss bra där och lyckas ju, alltså där handlar det ju kanske mycket om att vi bara ska överleva de där minuterna, det visste man ju inte där och då, men man märker ju också att City inte riktigt orkar med det där sen, och när vi väl kommer in i matchen då egentligen lyckas vi både, alltså försvarsmässigt med hjälp av både ändå och backlinjen hålla både Haaland och De Bruyne tysta, och vi lyckas ju även skapa, ja, men riktigt mycket chanser. Det är ju på tal om det där friläget med Diaz, det är väl precis när Salah har kommit in, för han kommer väl bara in och lägger en macka i stort sett, men där är det också så, jag tycker om vi bara börjar i Diaz-änden, så det är ju många som ville kasta skiten på honom efter den här matchen, men jag tycker han gör,
är det helt sinnessjukt.
Alltså, han gör en sån otrolig insats, alltså, ja. Det är klart att han missarna, det är ju jävligt synd, för det hade varit bättre att han gjorde mål, så är det ju alltid, men detta är ju ett typexempel på en sån insats som Darwin Nunez stod för. Ja, men mer eller mindre varje gång han spelar förra säsongen. Alltså han gjorde så enormt mycket nytta, och så sitter inte de här sista lilla liksom, och då ska han få skit för det. Men nej, jag tycker det är klart att det hade varit jättemycket roligare om han gjorde två mål istället liksom. Men jag tycker att han gör en sån jäkla bra match, och känner verkligen att på tal om att vi var rätt med laguppställningen, att Klopp lyssnade på podden och valde rätt helt enkelt, vilket som nu var i ordning, om han valde först eller inte, men antagligen inte, kan vi ju gissa.
Nej, och jag kan bara hålla med. Alltså att så här, du kan absolut gräma dig som sagt över ett missat läge hit och dit, men du får ju zooma ut här och ta in 100 minuters fotboll och se, hur ofta har Manchester City fått slita på det sättet de gör? Alltså när han tar med sig, alltså Kyle Walker brukar kunna ge 4-5-7 meters försprång till sina yttrar och sen lunka i kapp, bryta bollen och starta nästa anfall för City i stort sett. När Luis Diaz tar med sig honom understödd av Rodri på en åktur, alltså från egen planhalva ner till förlängd mållinje, och snurrar upp dem 2-3 gånger. Alltså det är ju klart, du kan ju knappt förvänta dig att det är... Jag menar, alltså, det är ju inte syre kvar i hjärnan till att ens ta rätt beslut efter att du har gjort de löpinsatserna som han gör. Han sätts i spel hela tiden för att dra isär Manchester City. Jag tycker man kan störa sig lite på att Darwin Nunez väljer att springa offside 6 eller 7 gånger totalt, och det är väl 5 Absolut. Gånger bara i första halvlek. Det är klart som fan du ska vara mer uppmärksam där, men det är ju samtidigt det ständiga löpandet som någon gång renderar i att du får bollen. Någon gång så kommer du inte ens rendera att bollen sätts mot dig, men det kommer att göra det svårare för City att försvara, och vi har pratat för om att City tenderar att faktiskt kunna släppa in något mål här och där, men det brukar ju snarare vara, jag menar, att det dyker upp någon flaxmöjlighet, någon omställning de inte är riktigt påkopplade på, eftersom de sitter och spelar med 90-10 i bollinnehav största delen av matcherna de andra spelar. Men här var det ju City som vi drog isär, som hade väldigt svårt att ställa upp sig i organiserat försvar, vilket också ledde till, när de väl vann bollen så var de ju inte ofta så organiserade i hur de skulle, ja, men återetablera sitt spel, utan vi fick ju City att vara stundtals all over the place, och det är ju mycket ner till, alltså lätt av Luis Diaz som lite low key när man pratar om McAllister, Endo, Van Dijk, såklart Harvey Elliott tycker jag är otrolig, men Luis Diaz ska ju snarare prata som en av de bästa spelarna på planen den här eftermiddagen.
Ja, men det tycker jag med, och jag tycker inte att man får glömma, alltså jag tror att många jämför och bara tittar på enskilda lägen, och man får inte heller glömma vilket lag det är vi möter, vilka spelare det är vi möter, alltså vad de brukar kunna prestera och vad vi liksom presterar med, dessutom då så många ordinarie spelare borta. Vi har inte, alltså nu har vi ju tyvärr lite fått vänja oss vid det, men vi har liksom inte Trent, vi har inte Allison, alltså vi har inte en Salah från start. Det förvånade väl många såklart med tanke på inhoppet i veckan där innan, och man tänkte att han kanske skulle vara redo för en start, men jag menar, tittar man på dem som spelar, de som gör det så jäkla bra, och att vi efteråt kan sitta och vara missnöjda med att vi missade några chanser, så känner jag då är det ändå ett lyxproblem liksom. Jag kan tycka att det enda som irriterade mig på riktigt under matchen, det är ju det, exakt det som du nämner, att, och det Darwin har väl haft problem med det innan också, men det är så här att det blir så många offside i så många lägen där han inte ens liksom är, är hot, eller vad ska man kalla det? Alltså att han påbörjar löpningen alldeles för tidigt, eller att han står lite slarvigt.
Ser, men det känns liksom som du ser ju sista gubben här. Exakt, så jag förstår. Så. Alltså, är det lite flipperspel och så råkar du stå på fel sida, det är en hörna som går ut till en retur och så dimper den ner på din fot, så klart som fan det är lite större. Men när vi ändå vill lyckas locka upp deras backlinje ganska mycket, och det är ju några lägen för både McAllister och Soboslaj, det är väl Harvey Elliott vi nått till, och bara trä in den lite till honom. Han kommer verkligen i båglöpningen. Då är det för, där håller jag med om att där är det, alltså, jag vet inte om det är lathet, naivitet eller lite att du bara hoppas på att det råkar bli rätt sida ändå. Men där känns det ju som att han tog, det var rent slarv egentligen som han hade kunnat förfina och skapa bättre chanser för sig själv att faktiskt få läge att avgöra den här matchen vid något tillfälle.
Jo, det känns ju exakt så att han har ju egentligen läge både för att avgöra för sig själv och även kunna sätta andra i läge. Jag menar den som, ja, men som är solklar så sett, men som blir offside där han sen passar fram Diaz som gör mål. Den är ju liksom, den är ju ganska
onödig. Han behöver ju inte vara offside för att skaffa det läget. Det är det
han, ligger ju, han ligger ju mellan två backar och kommer ju vara först hur han än, alltså även om han är 2 meter typ, nej kanske inte, men någon meter bakom backlinjen, så hade, eller då hade det fortfarande varit solklart att han kommer komma till det läget. Så att det känns så enormt onödigt att han ligger och liksom slickar den linjen och ligger lite för långt fram. Men det, vi har ju sett det förr att han springer en del offside, men den här gången, eller nu blir det liksom nästan, ja, som vi sa där, det var väl 5 stycken bara i första halvlek, och då börjar man ju bli lite irriterad, framförallt när man känner, eller där och då visste man ju inte heller att vi skulle få så pass många lägen i nästa halvlek liksom. Så att till syvende och sist så är det väl inget vi behöver räkna bort så, men det får ju inte hända i sådana här matcher annars, där vi, för vi kommer ju tyvärr inte skapa så här mycket mot ett Arsenal eller mot ett Manchester City varje gång vi möter dem. Här lyckas vi ändå skapa extremt mycket chanser även efter det, såklart.
Ja, och sen är det ju lite att han är lite så naiv i sitt löpande på gott och ont, är ju samtidigt också det som skapar en straff sen. Alltså nu, det är ju helt olika lägen, och det handlar inte om att han är offside eller inte, men just det där att han vill ligga väldigt långt fram och kanske inte alltid bryr sig exakt om han ligger rätt eller inte. Det är också det som gör att han tar en löpning som ganska många anfallare kanske inte hade tagit, som sen leder till straff. Så det, alltså vi
jävlar vad verkligen, vi ska hylla honom för bara den där löpningen. Alltså den hade ju ingen, det är typ ingen annan som hade tagit den, som, och sen han dessutom först på bollen liksom. Alltså det, precis, känns som att de flesta hade bara stått stilla och sett att den där rinner ut liksom.
Ja, nej, så den, jag tycker vi ska försöka landa i väldigt mycket beröm på i stort sett alla fronter. En spelare jag nämnde där i förbifarten, för vi lär väl komma, och jag tycker vi ska gå tillbaka till Wataru Endo har du nämnt, och Alexis McAllister kommer och har väl redan fått sin beskärda del av hyllningssången, men Harvey Elliott tycker jag man ska stanna upp lite vid, med tanke på hur han under de här senaste veckorna, jag såg för det första, han är den enda Liverpool-spelaren denna skadefyllda säsong som alltså har varit i matchtruppen varenda match den här säsongen. Jag har ju alltid tyckt att en av Mohamed Salahs största styrkor har ju varit availability over ability, som vi, jag vet, vissa refererar till bland annat. Han är alltid tillgänglig, och till syvende och sist så kommer det göra väldigt mycket gott för laget, och att Harvey Elliott konstant har varit tillgänglig har varit jätteviktigt med tanke på hur otroligt mycket manfall vi har haft, och att han först vikarierar för Mohamed Salah med den äran, att han sen tar klivet ner till mittfältet när han har spelat, jag såg någonting om det stämde eller inte, men 540 minuter på 18 dagar, det vill säga han gör ju, jag menar, i stort sett har han gjort i snitt då 3 stycken 90 minuter per vecka de senaste 2 veckorna ungefär. Jag tycker inte nog man kan då i skymundan, och många spelare som stack ut, vara fylld av beröm för Harvey Elliott. Där vi tidigare kanske under säsongen pratade om att han, det var lite impact-spelare, han kom in, han kunde förändra, han kunde bryta lite mönster. Men här de senaste veckorna har han ju visat att han bara har tagit en rollbeskrivning av Klopp i handen, och så har han utfört det jobbet till punkt och pricka med den otroliga äran varje gång.
Ja, men verkligen, och det jag tycker är kanske mest imponerande, det är det som du nämnde lite där, att han också under matchen får eller tvingas byta position beroende på hur man ser det, men när Salah kommer in på sin vanliga position så tar han klivet ner och gör det, fortsätter spela liksom lika bra i matchen. Jag menar, det är inte så jäkla självklart och enkelt, och mot ett City också som liksom ett mittfält som kommer att och var ganska tuff mot dig att du bara tar på dig den rollen direkt. Och det är verkligen så, han har gjort det riktigt, riktigt bra de sista veckorna. Och det är ju, ja, men han är ju lite som, det känns som kanske en del andra. Alltså du har ju Bradley, du har Keller och Kwanza i den här matchen. Men om vi tar en Keller till exempel, där man har sett att det har funnits vissa problem när han har spelat, tycker jag, när han får... Ja, men får någon match här och där liksom, så har ju han växt fram till något helt annat nu när han har fått lite kontinuitet i spelet. Och där är väl kanske Elliot lite just med starterna också, att han har varit mycket, det har funkat väldigt bra när han har hoppat in annars de här 30 minuterna, just för att han då får chansen liksom på kanske ett lite tröttare lag, han får chansen att kanske ha lite mer offensiv frihet för att vi jagar ett mål eller någonting. Men nu när han får lite kontinuitet i matchandet även från start, så känns det som att han också tar kliv. Och vi vet ju, alltså vi vet verkligen vilken fotbollsspelare det finns där inne, så att det är ju egentligen ingen som borde vara förvånad över att han tar de kliven. Men det är ju alltid så i ett lag som Liverpool att man väntar på att du ska ta det här sista lilla världsklasskrivet med liksom. För det är ju nog med konkurrens som det är redan i truppen och även i ligan liksom. Och det är inte jättelätt att vara en av dem, av de givna elva i startelvan eller på pappret så. Men som du nämner där också, att han har varit med och varit tillgänglig för varje match, det kommer ju dels kommer det ge dig själv chanser, särskilt i det läget som vi är nu med mycket skador, men och plus att han kan spela på olika positioner då, men även att det kommer ju ge dig de chanserna som också gör att du kommer få chansen att visa vad du går för. Och ju mer du kan göra det, ju större chans är det att du faktiskt blir ett av de där namnen tids nog också. För jag menar, det är ju fördelen för honom som sagt, är ju att han kan vara det både på mittfältet och att han även kan vara det i, ja, men i egentligen om det är någon där fram som skulle saknas då.
Ja, nej men verkligen. Jag tycker han, men så jag känner bara att det fanns en stor risk efter den här matchen med så mycket utropstecken att han hade drunknat lite bakom det beröm som annars sticker ut. Så känns skönt att vi kan ge han den kärlek han förtjänar på mittfältet. Wataru Endo, som sagt, du är inne på det. Alltså, mycket kan sägas, mycket har sagts om Jörg Schmatke, men om det var hans fingerspitzengefühl som plockade Wataru Endo från Bundesligas bottenskikt. Nu har ju Stuttgart fått träff och går ju ganska bra den här säsongen i Bundesliga, men det har ju varit två år i rad där Wataru Endo i stort sett har fått rädda dem från nedflyttning snarare än att aspirera på någonting annat i en tabelltopp där vi har ett Arsenal som värvade Declan Rice för miljarden, där Manchester City på många sätt och vis då har en Rodri som man pratar om som kanske hela världens absolut bästa mittfältsankare. Han är väl uppe i typ, vad är det, 60 raka matcher utan förlust dessutom. De förlorar ju bara om han inte spelar. Men Liverpool har heller aldrig förlorat när Wataru Endo startade han, och han... Alltså sagt, han får ju Kevin De Bruyne utbytt, han täcker varenda millimeter av den där planen när det behövs, och vi kan väl även linda in det samspel som han tillsammans med, eller har nu med framförallt Alexis McAllister, som gör att Liverpool mittfältet kan gå toe-to-toe med vem fan som helst.
Ja, men verkligen. Sen i den här tidsåldern av memes skulle man säkert kunna göra en ganska rolig text på när De Bruyne blir utbytt, och som handlar lite om ändå där. Han var inte helt jättenöjd när han blev utbytt av Pep där, och det berodde
ja,
säkert.
Är ju, jag vet inte om du har sett, det är ju ett klipp på en löpduell mellan Wataru Endo och Kevin De Bruyne som är typ, jag har inte faktagranskat än, men jag tror den är typ en halv minut innan De Bruyne går ut, eller i alla fall det förbereds för ett byte, där Wataru Endo tar i kapp typ 15 meter på De Bruyne, sen bara tar han bollen och startar ett nytt anfall för Liverpool. Så det var ju verkligen att han knäckte kanske hela Premier League-historiens bästa mittfältare.
Ja, men verkligen. Och han, alltså det sättet han spelar på, det, framför allt den biten, det är ju som... Alltså som hans killen han är arvtagare för egentligen, Fabinho, när han spelar som bäst. Alltså att du bryter anfall, alltså du bryter farliga anfall, men inte nog med det, så sätter du dessutom bollen i spel direkt för att skapa ett eget anfall. Det är det han har varit så enormt bra på att vara nu i söndags med, tycker jag. Alltså att du liksom, det, ibland får det nästan att se enkelt ut. Det är i något läge också som du nämnde där Van Dijk gör någon brytning på Haaland eller vem det var i boxen. Där vi också liksom inte, istället för att vi bara... gör en brytning och känner oss nöjda med det sådär, utan vi verkligen, vi erövrar bollen och sen så sätter vi igång vårt eget spel. Och det tycker jag att han har kommit så jäkla bra in i det här, alltså det är egentligen de sista månaderna ju såklart, det har varit hela vintern också, men här när det är som ett, när vi möter ett lag som City också, det är ett riktigt sånt eldprov, så sköter han ju det på allra bästa sätt. Och tillsammans med McAllister så, nej men så är det ju ett enormt, enormt mittfält egentligen. Han har ju också en riktigt, riktigt bra match här i söndags nu.
Ja, nej men alltså det är bara att, jag vet inte, lyfta samurajsvärdet för Wataru ändå, för det, jag var ju inte alltså, och det är ju samtidigt, det är väl också därför du och jag sitter här och bara snackar om vad som har hänt och reflekterar kring det och inte gör egentligen några stora förhandsbedömningar, för att kunna förutse att Liverpool skulle få den här träffen på det här mittfältet med framförallt då Wataru Endo, att han skulle bli en så fundamental bricka i det här spelet, med tanke på en sommar där det pratades Moises Caicedo, där det pratades Romeo Lavia, och vi istället sitter med en budgetvärmning för, vad landar vi på till slut, alltså 12, 13, 14 miljoner pund för Wataru Endo, och har fått den utväxling vi har fått. Det är, jag vet att man slänger ju lätt ur sig att det så här sett till någon form av förväntansbild och ja, men pengapåse man har investerat. Kan pratas bästa värvningar hit och dit, men jag har svårt att säga, så tittar vi i Premier League i år med alla sådana här parametrar involverat, alltså nu blir det väl till syvende och sist, om ett Arsenal vinner ligan så är väl 100 miljoner pund för Declan Rice värt varenda jävla penny för det, men att Arsenal och Liverpool valde 100 miljoners man versus 10 miljoners man och har fått ungefär samma utväxling här och nu, och sen finns det parametrar om framtid och så vidare. Men det är häftigt att det kan finnas den typen av fotbollssaga ändå för en spelare som har harvat runt bortom europeiska strålkastarljus och sen kan kliva in i en seriefinal på Anfield mot Manchester City och vara så bra som Wataru Endo är. Det är otroligt, måste jag säga.
Ja, men så är det ju, och du har ju mycket kvar den här säsongen som kan kröna den där karriären tidsnog i alla fall, och förhoppningsvis i något eller några år framåt med, men så är det ju, det är ju det som är det absolut häftigaste med det, att man slutar aldrig att bli förvånad över vilka så här hidden gems de kan hitta, och sen vad Klopp och stab och så vidare kan göra av det också. Nej, det är ju kanske ett av hans absolut största avtryck han kommer lämna efter sig här, utöver de titlar vi kommer att ha vunnit. Det är ju egentligen vilka spelare som, ja men under tiden egentligen, som har kommit hit, både nya spelare men även spelare underifrån ungdomsakademier och sådär, som ändå har kunnat ta och bära så pass stora, ja men kunna fylla sina skor så väl liksom genom åren. Och ofta, som så ofta liksom, ändå så är det så att i början så ser det inte riktigt så bra ut, så tar det några månader och sen fattar man inte vad de har gjort och vad de har tryckt i dem liksom, för att de ska se så enormt bra ut. Jag menar, det var ju samma om man går ända bak till, ja men både Fabinho, det var en lång inkörsperiod, det var en Robertson och sådär. Alltså, nej, det är helt otroligt vad de lyckas med så ofta, och man tänker ju bara, fan vad många andra spelare måste finnas där ute som liksom hade kunnat göra den här, kunnat göra den här resan liksom.
Nej, men så är det ju. Det finns ju verkligen folk som ändå lägger klart mer tid och intresse i att scouta, är väl att ta i, men att följa den, ja, men internationella bollen klart mycket bredare, och alltså, hur jävla mycket fotbollstalang det finns där ute som, om de väl får chansen i rätt miljö med rätt tränare, så det, alltså, att gå lite bredare än att försöka värva de som på pappret är typ 15 av 30 Ballon d'Or-topplista spelare. Det ska man nog vara ganska klar över att det kan man göra, och i en helhet om 11 så kan man få ganska bra träff ändå med rätt tränare och som sagt rätt förutsättningar för rätt spelare på rätt positioner i rätt tid. Det irriterar mig så jävla mycket när jag tänker på det, att just, vet fan vad det hade gett för skillnad, men att ändå inte vara tillgänglig. Tänk på den där Arsenal borta matchen som jag tycker är en plump i hur dåliga vi var, och där, alltså, förutom ändå så saknas ju Salah alla och det saknades andra spelare än David Nunes som inte kom till start och så vidare. Men att,
framförallt mittfältet som vi tappar mycket på i den matchen.
Ja, men att det var Ryan Gravenberg istället för Mataro Endo, det är två olika världar av arbetsinsats. Mycket kan vi ge Gravenberg, eller jag kan inte ge han jättemycket, men vill man ge han någonting kan man säkert göra det. Men att ha ett sånt jävla rivjärn som Mataro Endo kontra den något loja Ryan Gravenberg, utan att vi ska inte hänga ut om vi ska försöka vara lite glada, men det var väldigt tydligt, minns man nog den där matchen mot Arsenal, hur svagt vårt mittfält var.
Jo, men det är ju väldigt olika typer av spelare såklart. Sen om man tar början på säsongen här när McAllister fick spela sexa mycket innan ändå var helt fit for fight liksom inne i det hela, så vet jag att då satt vi ju här och diskuterade egentligen varje match efteråt. Antingen någon match kanske var lite extra bra och sådär, men det funkar ju inte. Alltså det sättet vi vill spela på, då behöver du ha en Fabinho eller du behöver ha en Endo eller typ en Mascherano. Alltså det är de jag typ kan komma på under mina år som Liverpool-supporter nu de sista åren här liksom, som är samma typ av spelare som ligger liksom framför backlinjen, hjälper dem extremt mycket, men sen också kan med det som vi pratade om innan, med de här sina egna brytningar också, egentligen starta ett nytt anfall och göra det direkt. Jag menar, vi tappade Arsenal-matchen, är ju ett perfekt exempel. Det finns säkert massvis av fler här under hösten där vi kanske hade det tuffare på mittfältet, men det är ett perfekt exempel på hur det går när man förlorar den här mittfältsmatchen och när man gör det ganska rejält. För jag menar, hade vi gjort det mot ett sitt ju här, om vi inte har någon som stoppar en Kevin De Bruyne till exempel, jag menar det är bara att se på vilka chanser de ändå lyckades komma fram till nu och bara räkna ut liksom ganska enkelt att de hade kunnat komma till ganska mycket fler om det var så att de hade fått styra och ställa som de ville på ett mittfält. Utan jag menar, det är ju alltså som alltid egentligen en match som är otroligt viktig att vinna mot framförallt de här lagen som har lite skickligare spelare då som kan bidra framåt med. Så jag ändå gör ju det jobbet som vi verkligen behöver för att alltså både delvis i vårat anfall, men framförallt så här i försvaret, att stoppa upp den spelaren, men även hjälpa hela våran backlinje. Så att det är ju, nej, det är helt enormt egentligen vilken insats han står för här i söndags.
Sitter jag här ändå och blir förbara, jag sitter och jämför när vi vinner. Det var ju väldigt lika matcher stundtals, framförallt inledningsvis, och Mataro Endo spelar ju varken FA-cupmötet mot Arsenal eller ligamötet, men alltså den enda skillnaden, förutom vi spelar Kwanza i FA-cupen istället för Van Dijk, och vi spelar Nunes från start istället för Diogo Jota, men annars är det att Harvey Elliott bänkades från FA-cupmötet till ligamötet, och att då Gravenberg går in istället för Elliott på mittfältet, och det, svagt av Klopp i retrospekt när vi tittar tillbaka, och framförallt att i båda matcherna vi har en högerkant då i ligamötet med Alexander Arnold, Gravenberg och Gakpo, och jag såg det var någon som skrev, och då, vi får ju ändå komma med lite gliringar, vi får fan ändå en podd som får tycka och tänka någonting kring spelare både högt och lågt, men det var som någon skrev när Cody Gakpo slängdes på nu här mot Manchester City, känns lite som att slänga in Joel Matip på topp, alltså det funkar bara inte, han har sina förtjänster absolut, men han är inte den energispelare som jag tycker Liverpool så tydligt nu har gått tillbaka till att vilja vara som lag, där de spelarna som får ut väldigt mycket just nu, det är spelarna som där det rivs, det slits, det är puls, det och Ryan Gravenberg är en av dem, nu är han ändå out tills vidare, men Cody Gakpo så tydligt inte den där Darwin Nunes, Luis Diaz-typen, och på samma sätt då, om vi pratar mittfältare, som en sån som Harvey Elliott, som en McAllister, som en Endo, den där frenesin i allt man vill göra. Sen kan det vara uppskattande och det kan finnas stunder då du vill ha lugnet, du vill ha den som vågar ta sina sekunder med bollen, men när vi är som bäst och när vi går upp mot de bästa lagen, då gör vi ju det när vi är på igångstartade på varenda jävla cylinder, och då är det inte riktigt plats till dem fripassagerarna, om vi hårdrar det lite.
Nej, men jag tycker det vi tappar mest i det läget, det är ju egentligen att precis som du är inne på, alltså han springer ju inte lika mycket, han rör sig inte lika mycket, han drar till sig här backlinjen på samma sätt, och det gör ju att du får inte heller samma ytor för andra spelare som spelar bredvid dig. Jag menar, han har ju vissa kvaliteter, alltså avsluten och så är ju han, där är han ju riktigt bra tycker jag, han har ett bra skott, bra nick så där, positionssäker, men problemet blir ju att du passar ju inte in i det spelet vi vill spela, om det är så du tänker dig att du ska kunna leverera. Jag menar, det hade varit mycket bättre i en match där vi där vi kanske känner att vi ska kasta in honom för att vi behöver hålla lite boll längre upp till exempel eller någonting. Alltså det finns olika typer av matchbilder. Den matchbilden blir ju oftast kanske inte mot ett City till exempel, utan där behöver du ha, ja, men du behöver ha hela den här energin hela tiden. Men jag tycker också att det blir stor skillnad. Sen i till exempel en match som mot, ja, nu kommer en match här i veckan, ett returmöte mot Prag. Jag menar, där hade han ju lätt kunnat göra 5 mål om han spelar, bara för att så här, han har kvaliteter som är lite högre än vad både den backlinjen och de lagen har. Men jag tycker inte alls vi får ut samma saker i själva arbetsinsatsen, och det är den som ibland kan bli lite bortglömd också. Det är bara som vi nämnde nu med Diaz till exempel. Jag menar, det jobbet han gör för laget i den här matchen är ju, ja, men enormt viktigt egentligen ur alla delar, och det, då får du inte riktigt, om du hade haft dem för Gakpo hade du lika väl kunnat spela där ute. Det var ju nästan det vi diskuterade ju lite inför här, var, ja, hur vi skulle ställa upp. Och jag menar, skulle han spelat där ute till exempel, då hade du inte fått de här tvåfotarna. Kyle Walker hade inte suttit på rumpan nere på kortlinjen liksom, och så vidare egentligen. Det är två helt olika fotbollsspelare egentligen om man jämför han och en Darwin där.
Ja, och en Cody Gakpo kan mycket väl göra det bra mot Manchester United på söndag också. Det finns gott om matcher då han kan vara bra, men inte när tempot skruvas upp på det här sättet och det förväntas så mycket av arbetsinsatsen både framåt och bakåt. Och ja, som sagt, jag tycker där är fortfarande några spelare. Vi har väl en handfull som inte riktigt klickar i just hela det här jävla kärnkraftverket, eller på så, som laget någonstans kan bli när alla skruvar upp sig fullständigt. Men det är väl en diskussion för andra sammanhang, andra matcher och andra val som ska göras framåt. Jag tänker att vi bara ska zooma ut lite på den titelstrid vi nu har med tanke på helgens resultat. Arsenal fick till slut en 2-1-seger, även om Ramsdale gjorde vad han kunde för att det skulle vara fördel Liverpool och Manchester City. Vi pratar 64-64 63 poäng i den där toppen. Jag är ju inne på att det laget som vinner Premier League härifrån och in, 10 matcher återstår, i stort sett inte tappar en enda jävla poäng. Jag såg att någon lyssnare hade skrivit till oss på Twitter och gjort sin lilla hopräkning. Jag tror vi landade i att det skulle vara en vinnare på 86 poäng. Liverpool skulle landa på 85 eller någonting. Alltså tar vi eller någon annan bara runt då 20-22 poäng av de återstående 30. Då tror jag inte ens man har en suck på den här ligatiteln. Möjligtvis 2 poängtapp, alltså 8-2-0 typ i din kolumn ska vi nog tänka att en vinnare går in på. Det är 10 finaler som återstår och den som vinner Premier League tror jag landar på 90 eller en pinne över. Jag kommer inte lägga någon värdering i vem som kommer att dra det längsta strået, men är du med mig på att det kommer nog krävas maktprestation och att Klopp lite efter matchen när man lyssnar på honom, kanske det han kände mest av den här insatsen var att han nog har förtroende för det här laget, att de härifrån och in faktiskt kan gå och vinna 10 raka matcher.
Ja, men det tror jag. Alltså, jag är absolut med på att det kommer krävas i närmaste i alla fall 10 raka. Nu möter jag Arsenal och City varandra, så ska någon av dem vinna så är det ju... Vi hade ju gärna sett ett kryss där, kanske precis som Arsenal gärna såg i den här matchen, men det är ju utifrån det så kommer man ju veta ännu mer sen. Men jag tror inte att det kommer räcka att komma upp på lite 80 plus här eller 85 någonting, utan jag tror också att det är 90 plus som gäller, och jag ser egentligen inget med både den här insatsen i bagaget och men många andra matcher som säger att egentligen ingen av, eller nu kommer ju inte alla tre kunna göra det såklart med tanke på att de möts, men känslan är ju att det verkligen är en trio nu som lite har det i sig. Jag tycker att Arsenal, det de ändå gör i den här matchen, de har ju haft en jäkla form det sista nu när de har vunnit liksom 5-0 och 4-0 och 6-0 och allt möjligt, men att de ändå här lyckas grinda in en seger i, vad är det, 86-87 någonting. Även om de är det bättre laget, men det är ju lite så här, det räcker ju som du är inne på det, Ramsdale gör sitt för Liverpool-fansen, men att de tar de här segrarna, det är mycket de segrarna vi har pratat om under den här säsongen också. City har ju tagit den typen av segrar när man tycker att de inte har imponerat, så att jag vågar inte ge mig på alltså, vem som ska vinna, men jag har mer förtroende för att vi ska vinna nu än vad jag hade när du vågade ge dig på det tippet inför säsongen. Det ska du fan ha lite kudos för ändå. Mycket hjärta eller hjärna behöver du inte avslöja här i efterhand.
Nej, det var fullt programenligt allt jag hade för. förutspått den här säsongen. Men, nej, men jag är inne på det du säger där, att för Arsenal ställ efter så mycket, alltså på senare tid, ja, men det är lätta segrar om vi säger så, alltså 5-0 och 6-0 och överkörningar hit och dit, så tror jag tyvärr, alltså det var nog bara bra för dem att få vinna fult för en gångs skull, få ett, ja, men ett Emirates som exploderar i 87 och att man tar en pissig trepoängare någonstans, absolut inte oförtjänt, men en vinst som lika väl hade kunnat rinna in ur händerna, som vi pratade om, 99e minuts segern mot Nottingham. Ja, men där lag runt omkring börjar sitta i Excel-arken och kalkulera bort poäng från den där tabelltoppen, så för Arsenals del så var det alltså jättebra, tror jag, att till slut få vinna på det sättet. Och alltså, som du säger, det är ett City-Arsenal som ska mötas. Det är ju tyvärr då, för alla oss som brinner för den här slutstriden, så är det ju 3 veckor lite drygt tills vi ska spela Premier League-fotboll igen. För det är FA-cup och landslagsuppehåll och massa annan skit här längs vägen. Men efter den matchen och alla matcher lagen har in i mål, så kommer, sen kommer det ju såklart nog bli något poängtapp någonstans, men alla lag kommer ju antagligen vara favoriter till att vinna de matcherna som återstår. Vi har väl på pappret vår tuffaste match, att vi ska åka till Old Trafford i ligaspelet, bortaplan, men vi kommer ju vara oddsfavoriter även där. Vi kommer vara oddsfavoriter i alla andra matcher vi spelar, och som vi har pratat om tidigare i podden, tänker du, bakar du bara ihop nu, vi ska vinna 10 matcher. Det är såklart det är svårt, men vi kommer ändå gå in i varenda match och se ganska stor möjlighet till att vi vinner den matchen. Och jag tror det i stort sett kommer krävas. Vi kan väl kosta på oss ett kryss någonstans och så kommer vi ha goda möjligheter. Men man kan inte tro att alla de här 3 lagen kommer tappa poäng på 2, 3, 4 håll under den här slutspurten. Det har väl de senaste veckorna visat att de här lagen tappar i stort sett inga poäng.
Nej, och ännu mer nu när man är där man är, tror jag. Alltså, jag tror att alla... Nu är man liksom på vårkanten, är det 2 månader drygt kvar av säsongen, och jag tror att det på något sätt, när man känner att man är i den positionen, så kommer man att kunna kamma till sig det sista lilla också som spelare. Jag menar, det är ju en helt annan sak att vara i titelstrid nu kontra och vara i topp i oktober liksom. Så att jag menar, det, nej, jag tror inte heller att det kommer, absolut tror att vi kommer ha råd att tappa i någon match, men fan inte mycket mer än så. Och vinner City mot Arsenal, nu är det som du nämner ganska långt kvar tills dess liksom, men vinner de den matchen, då tror jag inte att vi har råd att tappa någonting faktiskt. Så att nej, ytterligare 10 sköna finaler här framför oss.
10 finaler till, ja. Fy fan. Jag tror inte vi behöver känna finalvibbar av åttondelsreturen mot Prag 5-1.
Skönt att ta det lite lugnt i en match här.
Jajamensan. Du vet vilken sport man refererar till när man pratar 5-1. Det finns ju tennissiffror kan man ju prata om när man vinner med 6. Men när man vinner med 5-1, kan du ditt sportnytt?
Sådär? En 5-1, är det typ speedway eller någonting?
Ajebux, det är maxpoängen i speedway.
Ja.
Det är väl
piraterna och smedarna.
Man kan väl ta, alltså man är 4 i ett hit och så, nu dribblar jag bort. Jag vet att jag är rätt på 5-1, så nu vill jag bara krydda det. Men jag antar att man då får alltså 0, 1, 2 eller 3 poäng, och så är det ju 4 i ett hit och så 2 från varje lag. Så tar du då etta och, eller första och andra plats, då blir det ju 2+3, 5 poäng, 0+1, 1 poäng, 5-1. En 5-1.
Ja,
det är snyggt. Men vi behöver väl inte ens tänka någonting kring det. Där är det ju bara att
länge sedan man kikar spel. Länge sedan man kikar speedway faktiskt, man kanske får ta upp det igen.
Jag halkade in på, jag har liksom varit utcheckad från Mästarnas mästare, de har haft massa olika upplägg de senaste åren, det har börjat med grupp eller en jävla gruppfördelning och skit hit och dit. Jag vill ju ha 10 pers in i ett hus, tävla om vem som är bäst. Nej, är exakt. Vi är tillbaka på nu och så att Tony Rickardsson var med, så då fick jag en liten dos speedway här för några veckor sedan när jag kikade in det avsnittet, men annars är det fan inte mycket speedway. Men FA Cup kvartsfinalen som väntar på söndag mot Manchester United, där med tanke på att det är ett landslagsuppehåll som stundar efteråt, då är det väl inget att snacka om än att vi går ut och ställer bästa lag på plan och gör allt i vår makt för att trycka till en ärkerival och boka in en plats i semifinalen.
Nej, men exakt, det är ju jättetacksamt egentligen. Alltså, är det någon gång vi ska vara tacksamma för att det är ett uppehåll, så är det ju faktiskt precis där, istället för att det skulle komma en Premier League-match eller någonting som hade varit inklämd på onsdagen efter eller någonting sånt, utan här är det bara full fart framåt och försöka och trycka ner dem ytterligare lite och sen såklart jobba för ytterligare nummer 2 av de här 4 än så länge då.
Och det vi kan säga där är ju att Mohamed Salah till slut också fått ledigt från Egyptens någon form av träningsjippoturnering. De sitter ju på, vi pratade ju om hatlistan senast, att han blev, alltså det, du sätter dig på en hög häst när du först tar med han till, alltså det är självklart att de ska ta med han till Afghan, men samtidigt så är det ju där han skadas och därmed missar 2 månader med sitt klubblag, och när han är på VIP till att bli 90% i alla fall, då tar du ut han till en träningsturnering direkt efteråt också. Det är så jävla, det brinner i de där skallarna, men han har fått spelledigt, så det är väl bara att skicka in han från start. Gakpo får ju ta den där Prag-matchen, så spelar vi Salah Nunes Diaz på söndag. Mittfältet så finns där ju spelare som Bobby Clark och McConnell som vi absolut på hemmaplan i alla fall känner jag kan lita på till fullo, och där finns ju ändå lite backalternativ. Ibrahim Konaté pratas det ändå om kunna vara redo till på söndag, så det är fan bara Gerald Kwanza binden och låta han ta hand om ungtupparna runt sig på torsdag istället. Och så slår jag fortfarande ett slag för att Adrian ska in i det där jävla kassen också.
Ja, men på torsdag måste det väl vara dags. Jag menar, vi tyckte ju det i första matchen. Nu har vi ändå 5-1 med oss här. Det kan väl vara dags att få göra sin match för säsongen här.
Ja, och det kom ju rykten förra veckan om att det var eventuellt någon skadeproblematik på Kelle här. Ja, han låg lite halvdäckad mot Prag efter någon jävla utbuxning och kollision också. Alltså, det safety first här. Inte ens Adrian slänger in 5 bollar i eget nät på torsdag. Så låt han spela för guds skull då.
Ja, och framförallt som du är inne på det, när Keller ändå ska stå mot United, så finns det egentligen ingen anledning att offra någonting, alltså inte minsta antydan till någon som ska spela nästan, för vi har ju nu börjar ju ändå Soboslav vara tillbaka här, nu har vi inte pratat någonting om honom egentligen, han var tillbaka mot City och han kommer ju kunna spela mot United och sådär, så nej, vi kommer verkligen kunna sätta, nu, jag lovade ju att vi skulle rotera mot Prag och så roterar vi typ 2 gubbar eller någonting, helt i chock när den startelvan kom. Nej, det var faktiskt kul. Men gå med Sal Robertson då på söndag sen. Det är ju det enda vi har att liksom hiva lite mellan nu.
Nej, Gomez fortsatt. Det är hans plats att spela sig bort från nu. Och så, alltså, bästa backlinjen med förutsättningarna just nu tycker jag är Gomez, Konaté, Van Dijk och Bradley. Så den fyran får starta på Old Trafford.
Jag tycker mycket att det beror på också vilken typ av matchbild man kommer att ha. Däremot när vi är borta på Old Trafford så håller jag med dig 100%. Han gör det superbra nu.
Matchbilden där är att vi har 90-10 boll innehav.
Och blir det så, då vill man ju egentligen ha in en Robertson. Jag menar, vi har ju det läget när han får in den till Darwin här i, ja, jag kommer inte ihåg vilken minut det är, men det är han... Ja, du vet, den är patenterad. Han kommer på kanten liksom och så kommer...
Det är ju bara lite för nära Ortega i den. Det hinner liksom aldrig bli någon styrning på bollen. Det är ju bara studs och rakt in i målvaktsmagen.
Och det är ju egentligen snarare Ortega som gör det bra än Darwin som gör något det konstigt liksom. Men det tycker jag att vi får ut så mycket mer med Robertson. Det är ju det man kanske saknar en gång med som man ska komma upp på kant så. Men sen tycker jag ju att det är ändå ett United borta. Det kan vara värt att... I alla fall starta med lite safety bakåt och lite framförallt det som jag har vurmat för egentligen hela säsongen och det du nämner där, det är ju att det är hans plats att spela sig bort från. Jag tycker inte att man ska börja flytta på massa spelare om det inte är ett jättesolklart, alltså typ Harvey Elliott gjorde det jättebra men Salah är frisk, ja Salah ska spela liksom, men inte i det läget tycker jag inte att det är tillräckligt stor skillnad nu där bak, utan Gomez ska spela framför en Robertson i ett sånt här läge.
Det som är så jävligt, när man ju nu gör det, om det då Salah, Nunes, Diaz, Soboslay tillbaka, McAllister, ändå har vi redan helt allt beröm över. Då är det bara för Harvey Elliott att pipa undan till bänken direkt. Konkurrensen ökar fast att han fyller så jävla med. Ge honom fan, vila Soboslay eller McAllister. En av dem kan vila på Old Trafford och så låt Harvey Elliott starta på mittfältet. Och han förtjänat och så kan han få sänka United och köra någon liksom 6 fingrar i luften, någon Champions League-diss. Liksom. Han förtjänar en stor kväll så att han får vara rubrikernas man en gång. Det tycker jag. Och för tal om Joe Gomez,
han fick ju sätta igen i nätet mot City, men nu visste väl alla redan att det var avblåst, att det skulle bli bortdömt. Men det hade han förtjänat.
Verkligen. Och noterade på tal om Klopp efter matchen. Han körde ju Joe Gomez och så bara andades han ut, tittade in i kameran och sa: Gareth, Gareth.
Ja.
Alltså, tar du inte med honom till EM nu, då diskvalificerar du dig själv som fotbollstänkare på alla sätt. Att, ja, men just att kunna ha en sån spelare med sig till ett mästerskap som kan spela överallt i den där backlinjen. Fan, till och med
defensiv mittfältare nu. Ja, exakt. Nej,
det är otroligt. Det är otroligt.
Klopp har ju för övrigt på tal om, jag måste bara säga det, på tal om folk inte har sett den, på tal om intervjuer. Men han har varit frispråkig förr, men fan vad gött det är att han bara släppt allt nu när han vet att han ska dra här i sommar. Och bara, nej, klaga på allt, eller klaga på allt ska jag inte säga. Han är ju väl det med helt, av helt rätt anledningar, men att han vågar vara ännu lite mer frispråkig om han nu hade en grad till i sig.
Mm. Vet vad jag måste berömma oss själva för också? Det är att vi har suttit här i 1 timme och 8 minuter och så har vi inte pratat om den där straffen. För vet
ska
vad?
Vi göra det nu?
Alla
jag skojar.
Det har alla andra gjort. Man får tycka vad man vill. Vi kan landa i det. Vi vet att Liverpool har ett utgångsläge som betyder att vi i stort sett har i egna händer. Gå härifrån rakt in i mål, vinn 10 matcher, så tror jag det kommer att bli ett ligafirande jubel på Anfield den 19 maj. Det är långt kvar dit, men det är en jävla vår som väntar att vi ens sitter i det här utgångsläget. Det är helt jävla fantastiskt. Njut av det! Nu är det en vår där vi ska ta Klopp och kompani i mål. Det verkar även vara ett Liverpool som förbereder sig för tiden efter honom. Mycket som faller på plats redan nu. Det är good times being a red, Danne. Fy fan vad kul det är och vilken jävla vår som väntar. Nu säkrar vi avancemang mot Prag. Det är lottning för kvartsfinaler på fredag. Vi tar Manchester United på söndag. Och så hoppas vi att sjukdomar, logistik, livspussel, allt annat klaffar lite bättre. Så sitter vi här redan på måndag och plockar ner den otroliga vecka som väntar. Men till dess så önskar vi er alla en riktigt skön vecka och så hörs vi snart igen.